Det är dags för avsnitt 22 i vår bibelstudieserie om Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Du ska känna dig varmt välkommen och vi läser ifrån Uppenbarelsebokens 11:e kapitel med början på vers 15. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: Vi tackar dig, Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit. Tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. De här verserna berättar vad som händer när den sjunde och sista ängeln blåser i sin basun. Och på samma sätt som vid det sjunde sigillet så skiftar perspektivet från jorden till himlen. Vi kan faktiskt ana den sjunde basunen redan i slutet av visionen om de två vittnena som vi läste om i förra avsnittet. Hur Herrens dag och världens avslutning speglas utifrån ett jordiskt perspektiv. Just det avsnittet antyder ju Jesu återkomst och jordens underfall, och det talas om en stor jordbävning och så vidare. Men när den sjunde basunen ljuder så får vi se det hela från ett himmelskt perspektiv. Och i den 15:e versen så läser vi att det utbryter ett jubel av starka röster. Då hördes starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smord, och han ska vara kung i evigheters evighet. Så var det minsann inte i samband med att det sjunde sigillet bröt, som ni kommer ihåg. Då inträffade istället en total tystnad i himlen under en halvtimme. Men tiden är hur som helst nu inne för den slutgiltiga domen och Gudsrikets fullkomliga upprättande. Hela tiden har Gud haft makten att krossa ondskan, men han har inte velat bruka den. Och i sitt tålamod så har han hållit tillbaka in i det längsta för att ge människor möjligheter att omvända sig. Men nu tar han makten, rösterna i himlen förkunnar den, och nu har de heligas böner fått sitt bönesvar. Och martyrernas fråga, som vi har läst ett åtskilligt antal gånger från kapitel 6, har blivit besvarad. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde Jesus Kristus, och den smorde ska vara kung i evigheters evighet. Bakgrunden till den här tronbestigningen, den finner vi i Saltaren kapitel 2, där den kommande Messias beskrivs. Jag tror faktiskt att vi ska läsa hela psalm 2. Så om du just nu sitter med din bibel framför dig så får du slå upp den andra Saltarsalmen. Där läser vi: Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Och vi får sen ett smakprov på vad de säger, dessa hedna folk och deras furstar och ledare. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Men han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem, och så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Och så är det som att Messias eller sonen återger vad fadern har uttalat. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkärl. Och så kommer förmaningen. Var nu kloka ni kungar, ta varning ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Saliga är alla som flyr till honom. Det är klokt att göra det. Det är klokt att ta varning och fly till honom som ska vara kung i evigheters evighet. Den här sista versen uppmanar oss till det. Vi återvänder till Uppenbarelseboken och kapitel 11, vers 16. Och där står det att de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: vi tackar dig Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit, tiden när de ska dömas, och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och de som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva dem som fördärvar jorden. Vi kan lätt göra associationer från de här verserna till den nyligen lästa psalm 2. Det står inte längre om Herren som den som var och som är och som kommer, utan nu står det bara den som var och som är. För han har kommit, han har tagit makten och han ska vara kung för evigt. Han använder sin järnspira mot dem som har gjort uppror och gaddat ihop sig i sitt uppror. Men för de som har tjänat Herren med glädje och i Guds fruktan och gett sonen sin hyllningskyss, för dem väntar nu lön. De 24 äldste, de företräder ju Guds folk och de hyllar och de tillber honom. De har väntat på den här stunden och ingen kan ju egentligen förstå hur Gud så länge har kunnat se på och haft överseende med den här ondskan. Hans tålamod går långt utöver vårt. Och så läser vi också den sista versen i 11 kapitlet. Att Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. Himlen öppnades, förbundsarken blev synlig, står det. Den jordiska förbundsarken var ju tecknet på Guds närvaro mitt ibland sitt folk. Det är folk som man hade slutit förbund med. Vi vet ju hur Israel bar dem med sig genom öknen. Men så småningom så ställdes ju den in i det allra heligaste i templet, dold för folkets blickar. Nu blir den synlig. Gud är mitt ibland sitt folk. I det fullkomliga gudsriket så ska ju de troende se honom ansikte mot ansikte och inte längre som i en gåtfull spegelbild som du kan läsa i första Korintierbrevet 13. Det är ju skillnaden på Guds rike här och nu och Guds rike i dess fullkomlighet. Vi ser fortfarande riket som i en spegelbild. Vi smakar och ser att Gud är god. Men då, i framtiden, när Guds rike har kommit i sin fullhet, då ska vi inte längre se det i en spegelbild, utan ansikte mot ansikte. Och det som vi bara förstår till en del här och nu, det ska vi förstå fullkomligt. Och det som vi kanske är helt oförstående inför här och nu ska också få sin förklaring. Det finns ju en parallell till det här avsnittet i kapitel 6 i Josua bok. Det är ju intagandet av staden Jeriko. Vi läser inte det nu. Du får gärna titta på det på egen hand. Vi läste ju det här avsnittet, eller det här textavsnittet i ett tidigare avsnitt. Men Jeriko var ju hur som helst en befäst stad med stora murar. En stad som föreföll ointaglig. Men Guds folk fick en plan ifrån himlen att de skulle tåga runt staden i 7 dagar. Och 7 präster skulle bära 7 basuner. Och så skulle de gå framför arken. Och när man blåste i basun den 7:e dagen, vad hände då? Jo, då rasade Jerikos murar. Någonting av det här, av den bilden, skymtar fram här också. Basunen ljuder, arken bärs fram, motståndet undanröjs och riket kan intas och bryta igenom i sin fullhet. Och med det tror jag att vi sätter punkt för kapitel 11 och basunvisionen. Vi har ju i och med det arbetat oss igenom halva uppenbarelseboken, det är ju 22 kapitel. Och jag tror också även i det här avsnittet att vi ska ge oss i kast i alla fall med inledningen av det 12:e kapitlet. Visionen av det öppna templet i himlen öppnar ju också vägen för en ny serie av kameravinklar. Om jag uttrycker det på det sättet, inte någon ny huvudvision. Men de här kameravinklarna låter oss se någonting av det, den universella och den kosmiska striden mellan kvinnan och ormen, mellan kvinnans säd och ormens avkomma, som det står om i första Mosebok 3. Kapitel 12 och 13 skulle vi kunna säga erbjuder oss ett närstudie av den här striden och av ondskan. Och frågan som ställs är ju, vad är det egentligen som har pågått i den osynliga dimensionen? Vad är det som har hänt bakom ridån? Det är det vi ska studera i ett par kapitel nu. Det är ingenting nytt som inträffar, utan vi får bara se in i en annan dimension. Få förklarat grundorsaken till de här olika företeelserna och det händelseförlopp som vi just nu har studerat. För att det som vi med våra fysiska ögon ser är ju inte allt. Det finns en osynlig dimension som för det mesta är stängd för våra ögon. Och uppenbarelsebokens 12 och 13 kapitel låter delvis då ridån gå upp för oss och gör oss medvetna om att den ondska och den kamp som vi upplever också har kosmiska och andliga dimensioner. Innan vi går in i texten i det 12:e kapitlet, så skulle jag vilja att vi slår upp Efesebrevet, det 6:e kapitlet, och läser ifrån vers 10. Paulus brev till Efesos, kapitel 6 och vers 10. Och där läser jag: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, människor alltså, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Vi kan ju lätt bli både skakade och frustrerade och upprörda över det som händer och sker runt omkring oss. Vi ser orättvisor, vi upplever ondska och en värld som i allt högre grad lever i ett aktivt uppror mot Gud. Men vi måste också inse att vi befinner oss på ett andligt stridsfält. Ett problem kan tyckas med den västerländska kyrkan är att den i långa stycken är omedveten om den här kampen, eller åtminstone tycker att den är så obehaglig att tala om, som man helst vill tränga undan den verkligheten. Men Gud kallar oss ju att ta ondskan på allvar, att kämpa mot den, att stå den emot, att besegra det onda med det goda, att vara ljus och mörker i mörkret och salt i förruttnelsen. Och det här är ju ett stridsfält då som är dolt, mestadels för våra fysiska ögon. En strid som utspelar sig i den osynliga dimensionen mot ondskans andemakter i himlarymderna som vi läser. Det här är ju viktigt så att vi inte riktar vår frustration mot människor, mot kött och blod och strider på mänskligt sätt. För det är inte så vi kan vinna seger. Utan som det står här, vi ska hämta vår styrka hos Herren. Och då är ju frågan hur vi gör det. Och framförallt skulle jag säga, det gör vi i bön. I och genom bön så blir vi både medvetna om den kamp vi befinner oss i och vi blir också delaktiga i den. Därför är ju bön av stor betydelse i en troendes liv. Och vi uppmanas att ta på oss Guds vapenrustning. Och den rustningen är ju inte heller någonting som du kan hitta i din klädgarderob på morgonen. Det är ju ingen fysisk rustning. Utan det handlar ju om att i bön, i Guds närvaro, besluta sig för att leva dagen på ett visst sätt. När du läser vidare här i Efesierbrevet så beskrivs ju den här vapenrustningen lite mer detaljerat. Men det första vi ska ta på oss, läser vi, det är sanningens bälte som det uttrycks så bra. Vi ska spänna sanningens bälte som ett bälte runt livet, står det. Det betyder ju helt enkelt att vi ska leva vår dag i sanningen. Ska vi kunna stå emot lögnens fader, som ju också är ett namn på draken eller den gamla ormen, då kan vi ju inte själva leva i lögn. Utan vi besegrar ju honom, vi avslöjar honom genom att vandra i och leva i sanningen. Den här kampen mot det onda, den pågår ju här och nu, idag. Djävulen existerar, han får inte underskattas. Han är förvisso besegrad, utgången är given. Men han vet ju också att hans tid är kort och därför är han inte overksam. Han ligger inte på latsidan. Och det står till och med att han är listig i sina angrepp. Så han attackerar ju sällan där vi är som starkast och där vi kanske förväntar oss och är förberedda. Utan tvärtom, där vi har våra svaga punkter sätter han ofta in sina stötar. Därför måste vi ta hans makt på allvar. Inte så att vi jämställer honom med Guds makt på något sätt, men att vi verkligen lever nära Kristus och tar vår tillflykt till honom. Kapitel 12 här i Uppenbarelseboken är väl kanske ett av de mer välkända. Ett kapitel där vi får kunskap om den andliga orsaken till all den strid och kamp som vi har läst om nu. Som vi nog själva till och från har erfarenhet av. Jag tänker att vi det här avsnittet åtminstone läser de 6 första verserna i kapitel 12 som handlar om kvinnan och draken. Så vi läser där, kapitel 12, vers 1. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner den på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där. i 1260 dagar. Ja, spännande versar. Vi kan väl börja med att säga någonting om kvinnan. Vers 1 och 2 talar ju om en kvinna. En havande kvinna som ska till att föda. En del bibelutläggare vill påstå att det här är Maria. Men symboliken tycker jag pekar i en annan riktning. Månen, solen och stjärnorna återfinns under hennes fötter. Och vi känner ju igen det här från Josefs dröm som syftar på Jakob och Rakel och de 12 sönerna som representerar det utvalda gudsfolket i Gamla testamentet som ju utgjordes av judar och som sedan genom juden Jesus Kristus utökades till att gälla också icke-judar. Så Guds folk i Gamla testamentet liknas ju en rad texter faktiskt vid en kvinna. Jag kan bara ta något exempel, exempelvis Jesaja 54, vers 6. Det står det att som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallar jag dig och som en förkastad ungdomshustru säger din Gud. Så vi tror att kvinnan här som föder är alltså det gammaltestamentliga gudsfolket. Det är ju från det folket Messias kommer. Och kyrkan utgör ju sen en fortsättning på gudsfolkets historia. Gud har ju bara ett förbundsfolk, det sanna Israel, i vilket hedningarna har blivit inympade, läser vi om bland annat i Romarbrevet. Och lägg märke till på ett vilket magnifikt sätt kvinnan beskrivs. Hon är klädd i solen, står det. Solen, Kristus. Jesus Kristus som människa kommer ur Gamla testamentets gudsfolk. I vers 3 läser vi att ett annat tecken visade sig i himlen. Och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Draken identifieras ju senare som djävulen och som Satan i vers 9. Det grekiska ordet här drakon som här översätts med drake kan även betyda orm. Vi känner ju igen det, den gamle ormen från Edens lustgård. Alla de här hornen och huvuden och kronorna som vi nu inte går in på i detalj är ju allesammans ett uttryck för makt. En makt att förgöra, en makt att fördärva. Han har 7 huvuden, står det. Fullständigt groteskt och fult. Och han är aggressivt brandröd till färgen. Och hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor. Och han kastade ner den på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Ormen är ju som vi tidigare sagt själv en fallen stjärna. Det var ju en genomgående tanke hos de judiska samtida. Bärande gammaltestamentliga texter som stöd då. För det kan du finna bland annat i Hesekiel 28, vers 12-18. Och även i Jesaja kapitel 14, vers 12-15. Det kan du läsa på egen hand och studera vidare där. Och han har ju då kommit ner på jorden och gjort den till sitt nya revir. Du vet när Jesus blir frestad i öknen av Satan så vet du hur han erbjuder Jesus alla världens riken i utbyte mot Jesu tillbedjan. Så det här är på ett sätt ockuperad mark som i framtiden kommer att helt befrias. Att vara nedkastad i jorden, det är ju ett uttryck för att man är besegrad, att man har varit fientlig mot Gud. Och det står att han i sitt fall sveper med sig en tredjedel av himlens stjärnor. Stjärnor är ju som vi tidigare också har nämnt ofta en bild på änglar. Och här framgår det då alltså att han inte var ensam i sitt fall. Den här striden mellan kvinnan och draken, eller mellan kvinnan och ormen, den var ju förutsagd redan i skapelsen. Striden mellan ormens avkomma och kvinnans säd, som för övrigt är ett ganska märkligt uttryck, men vi har ju tidigare läst det också, att jag ska, det är Gud som uttalar det direkt egentligen efter syndafallet, att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Och han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och nu står ju då draken framför kvinnan beredd att sluka barnet så snart det har kommit till världen. Det är ju en förfärlig bild. Och vår första tanke är ju givetvis den att ormen står beredd att sluka Jesus barnet och Jesus föds. Men samtidigt så har ju den här striden, den har ju förekommit i olika tappningar historien igenom. Inte minst då det gäller den ondes försök att gång på gång utrota det judiska folket. Och sen också i senare tid förföljt kyrkan. Draken stod ju framför barnet Mose då farao ville utrota alla gossebarn, eller israeliska gossebarn i Egypten. Och draken stod ju på samma sätt framför barnet då Haman i Esters bok ville utrota alla judar i Susans borg. Och draken stod givetvis framför Jesus barnet när Herodes en gång beställde barnemord och försökte döda den nyfödde gudasonen. Så den här andliga striden, den återkommer gång på gång. När någonting nytt ska födas fram är den onda där redo att sluka det så fort som det har blivit fött. Och det är också väldigt viktigt för oss att tänka på. Även i den tid som vi lever, när någonting nytt ska födas fram, så finns ondskans andemakt redo att i samma stund försöka förgöra det. Och Guds ord säger, se jag gör någonting nytt, märker ni det inte redan nu visade sig. Så det finns så många exempel genom historien på hur draken, ormen har arbetat på att förgöra och liksom slå ut Guds frälsningsplan, men han har aldrig lyckats. Han kommer aldrig att lyckas. Han är besegrad. Utgången är given. Och på grund av detta kan vi ju stämma upp i ett halleluja, tycker jag. Den femte versen säger att hon födde ett barn. En son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Och här känner vi ju verkligen igen ordalydelserna om det här barnet. Messias, Herrens smorde, sonen från psalm 2 som vi redan har läst. Han ska få alla hedna folken till arvedel. Han ska styra dem med järnspira, och det är han som ska bestiga tronen. Sonen rycktes upp till Gud och fick sin plats vid Guds högra sida. Vi läser också vers 6 att kvinnan flydde ut i öknen där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Som Israels barn räddades ut ur Egypten och in i öknen, så räddas bruden eller kvinnan ut i öknen och skyddas där under en bestämd tid. Ni känner säkert igen tidsangivelsen från föregående kapitel, 1260 dagar, eller 42 månader, eller 3,5 år. Och förföljelsen mot Guds folk har ju präglat hela tiden från det att Jesus for upp till himlen till dess att han kommer tillbaka. Här skymtar vi ju faktiskt ännu en illustration på det beskydd som Guds folk och Guds trogna åtnjuter under den sista tidens förföljelse. Vi har ju exempelvis läst om hur Guds folk tecknas med ett sigill. Vi har läst om hur Johannes mäter templet och de som tillber där inne. Och hur han på så sätt hägnar in Guds barn och ger dem beskydd. Och här läser vi också om en plats i öknen som Gud har berett åt kvinnan. Tre illustrationer som jag ser det som visar på samma sak. Så det här det blir ett väldigt uppmuntrande budskap om Guds omsorg och Guds beskydd. Och vad gäller uppehället i öknen så symboliserar ju det just Guds omsorg om sitt folk. Tänk bara på hans omsorg om sitt gammaltestamentliga folk under dess ökenvandring. Nu bara fundera lite, vilka tecken på Guds omsorg under Israels barns ökenfärd kan du dra dig till minnes? Du vet ju att Gud gav dem mat att äta på ett övernaturligt sätt. Han gav dem manna, kallades det här brödet, som de skulle plocka för varje dag. Inte för många dagar framöver, det var endast inför sabbaten man skulle plocka så att man hade. Och så sände han också en slags fåglar till dem, jag tror de kallades för vaktlar eller så. Så fick de vatten att dricka ur klippan. Och så var det ju likadant för profeten Elia, han levde ju också med en övernaturlig försörjning i öknen när han satt vid bäcken Kerit. Det var korpar som kom till honom med bröd och kött både på morgonen och på kvällen. Det kan du läsa i första kungaboken 17. Och likaså betjänade ju änglar Jesus i öknen efter att han besegrat frestaren och stått emot alla frestelser. Det finns ett gudomligt beskydd för oss och vi bara uppmanas ju att leva nära, att leva i hans hägn, så att säga, att leva i hans beskydd. Jag ska avsluta det här avsnittet med att återigen citera avslutningen av psalm 2. Jag tror att det får bli liksom det ord som klingar kvar ifrån den här bibeltimman. Det står ju så här i den allra sista meningen: saliga är alla som flyr till honom. Och vem handlar det om? Jo, det handlar om Messias. Det handlar om den smorde konungen. Det handlar om sonen. Människosonen, gudasonen. Han som är insatt till kung i det rike som är ett evigt rike.